Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Nationalskalden Lasse Winnerbäck sjunger i sin låt Fru Hjärtedam.
Fru Hjärtedam, ditt skratt är bara tårar. Din skönhet är en lyckans miljonär.
I låten Vår för Hjärtedam sjunger han att
här lever lyckan, lever livet, det är vår för Hjärtedam.
Och i Gråa dagar
Hjärtedam vänder blad för en ny eskapad. Hon har börjat på en ny.
Hon sjunger om Hjärtedam i Över gränsen.
Hjärtedam nu i september.
Och även i låten Julgröten, i Tanken som räknas och ganska många fler. Lasse Winnerbäck verkar ha hakat upp sig på Hjärtedam. Alla har ju exempel på vänner som har brutit upp med någon, eller kanske till och med själva gjort slut med någon, och som sen har ett visst behov av att ventilera det. Och alla har också erfarenhet av hur det går när det här behovet av att ventilera helt plötsligt övergår till ett jävla tjat. Man tycker, hur kan den här människan inte se det? På precis samma sätt som man själv kan ligga sömnlös i veckor och haka upp så precis samma dumma formulering som man lätt undslippa sig i ett möte eller sådär. Det här är något som både har psykologiska förklaringar och kanske även metoder som kan tas ur det. Och det är det vi ska prata om idag, Björn. Ältande och grubbel.
Exakt. Det blir ännu ett självhjälpsavsnitt faktiskt.
Åh, mysigt.
Ja, jag tycker det. Och det här är så himla... Dels är det så väldigt liksom allmänmänskligt. Jag tror alla känner igen det här. Och dels är de här metoderna för att komma till rätta med det, de är rätt bra. Mm. Så att jag tror på dagens avsnitt helt enkelt. Mm. Och några begrepp då som kommer att återkomma. Börja med ältande. Mm. Att fastna i saker som har hänt. Man ältar något som har hänt.
Man behöver inte prata ut det för att jag räknar som att älta, utan det kan älta i mitt huvud.
Man kan älta i sitt huvud. Exakt. Och sen så har vi ruminerande, väldigt närbesläktat, men jag kommer också att använda det lite här och var, så att jag bara säger att jag vill bara säga vad det är. Det kommer från, jag vet att du älskar när jag pratar latin.
Det är finast, jag vet.
Ja, så att nu kommer jag att bjussa på det. Det kommer från ruminare, som är latinska ordet för att idissla.
Såklart.
Ja, så man idisslar, man tuggar samma grej om och om igen. Och grubbel, även någon slags samlingsnamn på allt det här, eller vardaglig term sådär, som jag kanske också kommer att använda. Men i stort sett kommer jag att använda de här begreppen synonymt.
Mm.
Och vi uppmanar ju oftast folk att tänka i vår podd, eller hur?
Just det. Det här som jag pratar om, alltså system 1 och system 2, som vår favorit Kahneman hänvisar till, där system 1 är det här med magkänsla, man tänker inte alls vad man bara gör, så tycker vi istället att använd system 2, grunna, vrid och vänd, fundera. Precis. Är det här vårt kontraavsnitt?
Ja, men på ett sätt, eller vi ska prata om när tänkandet kan bli ett problem.
Mm.
Och problemet är ju då när vi fastnar i mentala hjulspår. Dra ett litet exempel här. Jag känner mig deppig idag. Varför händer det här alltid mig? Man vaknar och tänker så.
Mm.
Kan jag någonsin komma ur det här? Det känns inte så, det är för svårt. Tugga, tugga, tugga.
Mm.
Samma dag efter dag.
Samma visa dag efter dag.
Mm. Och det kan ju vara då till exempel en sån sak att man liksom tuggar sin nedstämdhet. Men vad skulle det annars kunna vara? Ja, ett professionellt misslyckande, att man har blivit av med jobbet, en skilsmässa, ett dödsfall kanske. Tjongar det till hos dig när jag säger någon av de här sakerna?
Nej, min enda reflektion var att man gör ju inte det där med motsatta saker. Det är väldigt sällan man vaknar varje morgon och bara, jävlar vad bra jag var igår på festen, jävlar vad bra jag var, och låter det förgyllas dag i en månad.
Man kan ju tänka
att ältandet liksom har det här negativa,
ja.
Man ältar inte en framgång.
Visst, och det här hänger samman då med vårt negativitetsbias som vi har pratat om så många
just
gånger
det.
Att vi är liksom utrustade på det viset att vi är särskilt uppmärksamma på problem, hot, risk och så vidare.
Jag tror dem du kan duka för två. Att ta tåget ner framåt kvällen.
Vi ältar ju av en anledning.
Mm.
Och det kan finnas en rad skäl till att vi håller på att liksom tugga någon sån här grej. Har du något exempel på när du har fastnat i någon sån där?
Absolut. En sån här grej som jag på allvar har lagt nu närmare 35 år på att inte släppa. Det är när jag var på den kedjan som förut hette Stor och Liten, som sen hette BR, som jag sen inte ens vet om det finns. Leksaksaffär i alla fall, med min underbara styrmor Marie. Så skulle jag skoja med henne, för jag visste att hon var rädd för ormar. Hittade en jättestor plastorm. Och bara, hi, det här blir kul. Smög upp bakom henne. Jag är 5-6 år. Smög upp bakom henne, la ormen runt halsen på henne. Och tänkte att hon skulle säga, oj vad läskigt, skratta lite. Marie, livrädd för ormar, blir fullkomligt panikslagen. Alltså skriker med ett röstläge jag aldrig har hört, inte bara henne utan ingen vuxen människa, så ta bort den, alltså, hon får total panik och hon skäms jättemycket, jag skäms, jag vill dö, allting var jättejobbigt, hon tog bort den och du märker ju bara när jag pratar om det, tycker att det är jobbigt. Det där, från det att jag var pytteliten fram till, det är fortfarande en grej som jag kan ligga och bara, varför gjorde jag, kunde jag vara inte lagt ormen, kunde jag inte gjort så här eller borde jag gjort så här, alltså, det är liksom, det bara trissar igång mig. Och så här, plastormen är lagd. Skriket är skriket. Det blir liksom inte mindre gjort för att jag ältar det. Och här sitter jag ändå goa 35 år senare och bara, åh!
Påverkar det dig på något sätt? Kan du bli nedstämd av de här tankarna?
Absolut. Alltså det är verkligen en sån här som jag liksom, nu har jag blivit så pass bekant med det, så att det var ett tag jag inte ens ville gå in i ringen i den av de här två ingångarna där Stor och Liten låg. Mm. För att jag fick sån jävla intensiv känsla av så här, skam, ånger, självhat. Och min väldigt hemsnickade teori kring det där har ju varit att när någonting jobbigt har hänt, så är det bra att nöta ut den tanken. Så här, det är som att man har en påse bajskänsla som man bara måste hacka sig igenom. Så att så här, ju mer jag tänker på det, så mindre kvar av tänkandet har jag. Men samtidigt så känns det lite orimligt att 35 år senare fortfarande tycka att det är riktigt jobbigt att jag la en plastorm runt armen på min styvmor.
Mm. Det ligger någonting i det du säger. Det blir en slags att nöta ut. Det blir en slags liksom exponering då, så att man, om det är en jobbig händelse av den typen, så kan det bli precis som man kan liksom exponera för en hund. Om man har hundfobiker så kan man
Just det, möta den lite närmare på gatan eller så. Så
exakt, ja. Och till slut så kanske man kan klappa hunden till och med, och sen så är man av med sin hund förbi. Att lite samma kan det funka med tankar, sådana liksom påträngande minnesbilder och så. Men om vi tar det här ältandet som är relaterat då till kanske någon sån här jobbig livshändelse, att man har blivit av med jobbet, något professionellt misslyckande, att man har någon skilsmässa, kanske att en nära har gått bort eller så, som är ganska typiska såna här saker som brukar ältas av personer som blir deprimerade. Mm. Där finns det också liksom en anledning till att det här ältandet förekommer. Mm. Och jag tänkte ge några olika exempel på vad det kan vara för anledningar. Det kan till exempel vara en känsla av att man löser ett problem.
Ja, precis. Man kommer framåt på något vis. Mm. Man skänker det tid, och därmed borde det innebära att man liksom på ett konstruktivt sätt kommer framåt.
Just det. Och det kan också vara en känsla av att man närmar sig en insikt eller förståelse. Att om jag tänker tillräckligt mycket på skilsmässan så kommer jag förstå vad som gick fel.
Just
jag kommer
det.
Få en insikt. Det kan vara en känsla av att göra rätt. Någon slags plikt.
Ja.
Att jag är skyldig min döda mormor att tänka på henne.
Så hade jag när min bästa vän hade gått bort. Att då tog det otroligt lång tid för mig att tycka att jag fick tänka i andra banor och kände andra känslor. Det var som att jag så betalade av. Liksom.
Ja,
betalade
med
lojalitetshandling.
Det kan vara också en känsla av att man i alla fall gör någonting.
En upplevelse av aktivitet.
En upplevelse av aktivitet. Det kan också vara en känsla av att man tar ansvar.
Att inte tänka på det skulle vara att fly undan eller skulle vara att liksom smita.
Eller en känsla av att få rätt. Om man upplever att man har blivit utsatt för någon liksom oförrätt. Att, liksom, att så här, tänka tillbaka och försöka, och liksom resonera kring det och så här, liksom känna sig lite rättfärdigad när man tänker på allt det här eländet som har hänt. Så någonstans hos den här ältaren så finns det liksom en känsla av att man gör det här av en anledning, sådär, att det finns en poäng med det.
Mm.
Men om man skärskådar det verkligen, vad leder det till i själva verket då? Jo, det leder till att man blir mer nedstämd, att man får en försämrad problemlösningsförmåga. Det kan återbringa liksom gammal smärta.
Där kommer den där lite så här lojalitet att betala av, att här sitter jag och lider, så att då kommer jag någon gång gå skuldfri ur den här.
Just det, men i själva verket så blir man bara kvar i det där som gör ont. Det blir omöjligt och svårt att vara här och nu. Och folk som fastnar i det här tenderar att ignorera och trivialisera framgångar. Så att det är också väldigt typiskt att man får något slags liksom filter som gör att man blir mycket mer uppmärksam på det negativa i tillvaron då. Det fanns en väldigt berömd psykologiforskare, han anses vara en av de absolut mest inflytelserika. Och jag tror kanske inte att vi har nämnt honom.
Ja,
Nytt namn alert. Aaron Beck heter han.
Nej, inte hört.
Inte hört, nej. Men nu när vi ändå är inne på liksom tankefel som man vanligen gör när man är lite nere sådär. Mm. Han forskade om det och hittade ett gäng vanliga tankefel som förekommer hos nedstämda personer. Vi blir lätt blinda för gråskalor. Svartvitt tänkande.
Jag är sämst.
Precis.
Allt blev dåligt.
Jag fick inte ett särskilt varmt mottagande på månadsmötet idag. Jag måste ha noll karisma.
Mm.
Den typen av så här, extrema slutsatser då av negativ natur.
Mm.
Vi ägnar oss åt något som kallas övergeneralisering också. Det är när vi intalar oss att enskilda negativa händelser är representativa för livet som helhet. Säg att du träffar en kompis och ni har ett litet meningsutbyte och han eller hon blir ledsen och bara gråta. Och du går därifrån och tänker, jag lyckas verkligen alltid fucka upp.
Alla mina vänner.
Alla mina relationer. Och det kanske inte alls är så. Det här kanske var liksom första gången det hände på 3 år. Mm. Men att man tenderar att dra väldigt liksom långtgående slutsatser utifrån enskilda händelser på det viset. Det finns ett litet trick där, och det är att vara vaksam på om man tänker väldigt mycket i termer av alltid och aldrig.
Ja, just det.
Om de orden förekommer väldigt mycket så har man förmodligen en lite skev bild av verkligheten. Och så en annan typ då av, vad ska vi kalla det, vidskepelse som vår liten nedstämda ältande hjärna kan utsätta oss för är så kallade negativa spådomar. Förutsätter att saker kommer gå dåligt och beter oss ibland som att de redan har gjort det. Och på så sätt kan de här negativa spådomarna då bli självuppfyllande. Det kommer ändå gå åt helvete, så det är ingen idé att jag försöker. Känner du igen det?
Jag känner igen det.
Och det hänger nära ihop med det som kallas katastroftänkande då, att man alltid räknar med värsta möjliga utfall i en situation som andra kanske skulle tänka på som banal. jag kommer göra bort mig på det här mötet. Alla kommer tycka att jag är en lallande idiot.
Jag kommer inte ha kul på festen. Ställer sitt hörn, surar. Oh. Hade inte kul, blev inte förvånad.
Probably because this whole universe is against me.
Känslotänkande, en annan sån här grej. Det är när vi utgår från att våra känslomässiga reaktioner faktiskt ger en sann bild av verkligheten. Säg att du har suttit och deklarerat försäljningen av en bostadsrätt och du känner att det var otroligt svårt och du känner dig ledsen och korkad och drar en slutsats att det liksom objektivt sett måste vara så.
Ja.
Och sen så personalisering, ett annat sånt här vanligt tankefel då, som är, det är den psykologiska term som används för fenomenet att man lastar sig själv för sånt som man inte har någon kontroll över. Säg att din mamma har halkat på en isfläck och brutit benet. Och du liksom kan lasta dig själv för det för att du inte...
Följde med henne, skjutsade henne.
Ja. Något sånt. Sånt som du inte har någon kontroll över riktigt. Så att, några sådana exempel som Beck uppmärksammade då, som man kunde se sådana tankefel hos personer med depressiva mönster. Och som vi hamnar alla i det här lite då och då i våra ältande hjärnor.
Det är ju riktigt dumt av den som skapade människan att göra, för att säga, alla de här sakerna du räknar upp så jag känner igen mig. Man blir inte en så jävla härlig person. Alltså, det är ju verkligen nedåtgående spiral som dessutom har effekter på sig. Det är inte så kul att umgås med någon som håller på så där och ser katastrofer och säger att det kommer vara jättetråkigt på festen och så blir det jättetråkigt på festen.
Så det där är ju verkligen då ett av problemen och ett av de första stegen som man måste ta när man ska komma till rätta med det här är just att liksom kika på hur man påverkas.
George, frankly, I'm getting a little tired of hearing about her.
I want to know what I did to this woman.
Well, what, you got a little thing for her?
No, no, she's going out with a friend of mine. It's only courteous that we should try and like each other.
Well, what difference does it make? Who cares if she doesn't like you? Does everybody in the world have to like you?
Yes! Yes! Everybody has to like me. I must be like...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Ska vi bara kika på en sån här forskningsstudie som visar väldigt konkreta effekter av den här liksom ruminerande, ältande stilen?
Låt oss.
Susan Nolan på Yale, ett stort namn inom den här ältande forskningen. Mm-hmm. Hon kollade på en sån här longitudinell studie, ni vet att man följer samma person.
Över lång tid.
253 vuxna personer som alla hade förlorat någon anhörig. Och då kunde hon se då att folk som hade en mer liksom ruminerande stil en månad efter den här händelsen tenderade att i högre utsträckning vara deprimerade ett halvår senare. Så att,
utläst man av det att ältande ger depression, eller kan det vara det omvända?
De förstärker väl varandra, kan man väl säga. Ja. Eller det är en del av depressionen egentligen. Men det är ett sånt exempel på en sån studie där man kunde se.
Säg att vi kunde kliva in till de här 253 personerna och få 50 av dem att sluta älta. Mm. Det fanns ett piller man kunde ta som slutade älta. Är då din teori att då hade de också varit mindre deprimerade?
Ja, precis.
Har vi ett sånt piller, Björn?
Ja, vi har ju antidepressiva.
Men får det ändå sluta älta?
Ja, det kan det nog hjälpa med, absolut. En del svarar ju bra på antidepressiv medicinering och andra på andra former av insatser. Mm. Men ett första steg är då att liksom få insikter om vad det här ältandet får för konsekvenser.
Ett första steg för ältaren som vill må bättre.
Ja, precis. För att vi var inne på det här med att det finns någon slags underliggande idé hos ältaren om att ältandet är bra.
Just det.
Ältandet fyller en funktion, som vi var den här listan vi gick igenom.
Som jag faktiskt märker att jag typ har lite svårt att släppa. Ja. Väldigt ofta när du drar såna här listor så säger jag så, ja. Mm. Och nu bara när vi skulle gå tillbaka till det, man bara, helt fel är det nog. Alltså jag fortfarande, upplevelsen är att jag skulle vara en fladdrig, ansvarslös, rycka på axlarna typ om jag plötsligt skulle sluta älta.
Du ser, där finns en liksom positiv föreställning hos ältandet som säkert bidrar till att du ältar lite mer.
Ja.
Men ofta om man sätter sig tillsammans med en person som har den här tendensen, och så bör man gå igenom väldigt noga, man kikar på vilka situationer det här ältandet förekommer och liksom hur får det att känna, man verkligen systematiskt går igenom det.
Mm.
Då kan man ofta se att det får konsekvenser av typen, jag isoleras socialt. Exempelvis, jag känner mig mer ledsen efter att jag har suttit och ältat än vad jag gjorde före. Då blir det ganska svart på vitt.
Den här borde ju faktiskt vara ganska vanligt. Mina vänner har tröttnat på mig.
Ja, visst.
Alltså, det här har man ju varit på båda sidorna ju.
Japp, absolut. Och det där är någonting då som många beskriver, och jag också har hört beskrivas från båda sidor. Och det blir den här grymma ironin då, att när man behöver sina vänner som bäst så stöter man bort dem. Det är ju väldigt tröttsamt med ett dystert ältande som aldrig kommer framåt.
Nej, det är både tjatigt och
det är långtråkigt och det är
negativt.
Urlakande och man blir själv opopigt. Ledsen så att säga. Och det är ju ingenting då som, det är inte så att liksom vänner dras som flugor till den här personen som kanske behöver dem mer.
Initialt gör man ju det. Mm. Någon är ledsen och behöver en, så springer man dit, och sen när man märker att det här är på allvar 94:e gången du drar samma ramsa, jag orkar inte.
Ja, helt utan så att säga.
Man har
inte kommit någon vart, utan det är
och det,
exakt
det
samma grej.
Man liksom har investerat har uppenbarligen inte betytt någonting.
Nej.
Vi står kvar på samma plats och stampar. Ja. Vår gemensamma vän Stefan, som jag tror vi har nämnt i det här programmet tidigare, han är ju en ganska bra sanningssägare. Och jag hade en gång någon en sån här riktigt meningslös relation. Och jag höll på, och du vet, tjat i tjat. Han skulle inte göra så om man inte menade si. Och skulle det inte vara så borde inte det här. Alltså, en relation som hade helt gått i stå. Det var ingen action framåt eller bakåt. Det bara var, och jag höll på sådär. Tills Stefan en vacker dag bara, hörru Limpan, nu är det dags att lägga av. Slut med det där. Inte ett ord till om det där. Och bara det att jag inte fick ligga på hans soffa och köta om det. Alltså jag fortsatte säkert i mitt eget huvud, men över tid sen så minskade det. Just för att jag inte hade den där ventilen att förstärka det med hela tiden.
För det är ju också en lurig grej med det här då. Att det här liksom ältandet, alltså som det verbala ältandet med kompisar. Co-rumination är facktermen.
Gud vilket bra ord. Ja. Co-rumination, ja.
Är ju ofta belönande för ältaren. Du vet, man får uppmärksamhet, åtminstone till en början.
Någon tröst, någon pepp, något fint.
Tröst, pepp och sådär. Så att det liksom förstärker. Det gör att man gör mer av det. Mer och mer ältande. Så att man vill ju inte längre förstärka.
Och då pratar vi inte så här, någon har varit med om en jobbig grej och behöver vädra det med dig. Någon har varit med om en jobbig grej och har vädrat det med dig i jättemånga gånger och kommer inte framåt.
Exakt, precis. Då. Så att, det kan vi väl vara jättenoga med att poängtera att man får och ska vara ledsen när det är befogat och sorg är... Fine, det är liksom det naturligaste som finns och det är naturligt att liksom sörja såklart om någon går bort och att göra det. Liksom, det kan vara en lång process sådär. Så att inget att säga, ont om det, men det här är bara när man liksom fastnar. Har det gått 2 år sedan det där uppbrottet, dödsfallet och det bara fortsätter och fortsätter, då behöver din vän inte ditt öra utan då behöver din vän hjälp med uppryckning helt enkelt, att liksom ta sig ur det.
Cheryl Baskin. Yep, that lady that profits over $1.5 million sucking on your heartstrings about shit on the internet that ain't even true.
Cheryl's bitching that she has this black cloud over her head of people thinking that she fed her husband to the tigers.
Now, I would like to remind you, Cheryl, that you are the one who spent $94,000 to buy animals to fill your so-called sanctuary.
I consider that bitch to be one of the biggest terrorists in the exotic animal world.
I've got her diary.
Det finns en annan forskare, enormt stor inom depressionsområdet, sådär, Martell heter han. Och han har då något som han kallar 2-minutersregeln, som är någonting som man kan ta till för att liksom utvärdera vilken typ av ältande det är man ägnar sig åt. Om du märker att du hamnar i ältande eller ruminerande, du håller på och maler dina tankar, då ska du efter 2 minuter fråga dig själv, har jag kommit närmare att lösa ett problem? Eller är jag mindre självkritisk eller deprimerad än vad jag var för 2 minuter sedan? Har jag liksom kommit någon vart? Har jag närmat mig en insikt?
Mm. Och där måste man ju då vara väldigt medveten om att här känslan av att så här, må sämre eller vara mer uppjagad inte är lösningssymptom.
Nej.
Utan att lösningen då i det här fallet skulle vara så här, ja, jag har ringt Marie så här 35 år senare och sagt, du, jag är fortfarande ledsen för det med plastormen.
Så att nu har jag ältat det här med den orm jag kastade på Marie i 2 minuter och liksom, har jag kommit någon vart? Jo, just jag har kommit fram till att nu ska jag faktiskt ringa Marie och bara tala ut om det här. Be om ursäkt och liksom, så att då har du ägnat dig åt lite problemlösning så att säga.
Men om du föreställer oss, vi använder Lasse här som ett exempel på en person som har fastnat i hjulspåret med hjärtedam. Vi behöver få honom att komma över det och vi är hans goda vänner. Vad ska vi ge Lasse för tips?
Ska vi gå igenom liksom ett forskningsbaserade sätt att bara bryta ältande?
Ja. Sluta älta-listan. Punkt 1.
En grej då som vi har nämnt helt kort här innan, det är att man ska liksom försöka få syn på konsekvenserna av det här. Det som händer är nu när du liksom gång på gång på gång tar upp samma story, det är att dina vänner börjar fjärma sig. Kanske.
Eller nu missade vi att gå på den där festen för att du igen skulle prata om det här. Eller nu blev det ingen andra dejt med den här killen eftersom du med den killen började prata om ditt gamla uppbrott eller så.
Ja, visst, så det hindrar dig från att göra sånt som du skulle må bättre av. Du isoleras socialt och sådär.
Sluta älta-listan. Steg 2.
Det här låter möjligen då lite tråkigt på rubriknivå, men är en supergrej. Strukturerad problemlösning.
Jag älskar vad jag hör.
Du älskar vad du hör?
Ja.
Ja, vad härligt, vad glad jag blir.
Det är jag som vill att du ska ha den här kalendern på kylskåpet, som vill att det ska vara tydliga listor och schemapunkter. Jag älskar struktur, Björn.
Just det.
Strukturerad problemlösning, hur går det till?
Det är en sån här grej som jag som terapeut älskar att köra med mina klienter, för att jag märker att det ger ofta sån otrolig effekt, och fast den modellen är så enkel så kan den ge såna otroliga insikter. Det kan lösa liksom problem som folk har gått runt med i flera år, kan man liksom på en session komma ganska långt med.
Och det här vill du ge bort bara så här i podden?
Jajibus.
Modellen lyder...
Det blir ju korthet då. Ja. Jag skulle ju liksom...
Vi kommer fortfarande behöva betala Björn jättemånga tusen lappar i timmen för att få honom att veckla ut plusmenyn.
Ja, men i första steget så ska man definiera problemet noggrant. För problemen som hjältar ofta är som att man har ett svart nystan i huvudet. Alltså man har ingen riktig syn på exakt vad det är.
Det går inte att vara ihop med mig, jag är sämst.
Alltså ja. Det bara flyter runt, alltså någon så här allmän negativ känsla. Men att då liksom noggrant sätta sig, lägga lite tid på att bena ut exakt vad är mitt problem.
Mitt problem är kolon.
Så konkret det bara går. Och när man har gjort det, då tar man det ett varv till. För att en annan vanlig grej är att det här svarta nystanet i huvudet, liksom att man försöker hoppa på lösningar lite för tidigt. Alltså ja, man försöker lösa fel.
Så vi säger så här, det har varit ett uppbrott och känslan att jag är sämst, det går inte att vara ihop med mig. Och då tvingar du mig att säga så här, mitt problem är att jag... Och då måste man kanske vara... Alltså, man kan inte stanna kvar.
Då säger jag så här till dig, okej, är ditt problem att du får inte träffa någon kille? Eller du skulle
ja, men då kan
hon
vara, nej men jag är självupptagen och värdelös. Du bara, vadå värdelös? Ja. Jo, jag är... slarvig och ogenerös och kommer inte i tid.
Mm. Exakt, då börjar vi närma oss någonting. Mm. Och sen så i steget efter det, så definiera problem steget, och sen så i steget efter det, då ska man brainstorma lösningar. Och det viktiga i den processen är att vara helt fri i tanken.
Man bara, en liten äggklocka som hjälper mig att komma i tid.
Ja, så att man inte ens backar för liksom komiska, drastiska, knäppa lösningar, vad som helst. Alltså, vad vet jag, liksom, slänga ut min dator genom fönstret eller alltså att man har det, ett sånt mindset. För att vi tenderar nämligen att fastna i lite så gamla lösningar, gamla hjulspår, göra samma grej och så. Att verkligen tvinga sig själv att tänka otroligt fritt. Och att göra det liksom ytterst medvetet så där brukar kunna ge god effekt. Testa sånt som man inte har provat förut. Och när man har gjort det, då ska man utvärdera sina olika lösningar. Man kan sätta poäng på dem.
Just det, man kastar ut datorn. Ja. Däremot försöka stänga ihop datorn vid sjutiden så jag kan umgås lite med min tjej/kille.
Just det. Och gärna sätta poäng på dem från 1 till 10, till exempel baserat på hur mycket man vill och genomförbarhet.
Mm.
Slutligen planera var, när, hur, med vem. Alltså en sån väldigt, väldigt konkret liksom, okej, jag har det här problemet, jag tänker mig nu den här lösningen, det var den bästa när jag utvärderade, och klockan 11 på onsdag ska jag och Stig gå och knacka på dörren hemma hos Jannica, och så ska vi, är du med?
Ja.
Så att man får sina mål som är liksom mätbart, realistiskt och allt det där som vi brukar prata om att mål ska vara. Så att den här enkla modellen, shit alltså, den kan verkligen göra skillnad.
Steg 3.
Lina, jag vet att du brukar få, kanske inte blödande eksem, men lite utslag när jag pratar om medveten närvaro.
Mindfulness.
Mm. Du och jag har jiddrat om det här förut. Mm. Och om mindfulness och så kan man ju säga så här, att det finns många som tänker flum, tibetanska klockor, grönt te och som reagerar lite ryggmärgsmässigt emot det.
Mm.
Men då brukar ju mitt standardsvar var att det här är liksom inget hokus pokus, utan det är en psykologisk muskel som är förmågan till liksom riktad uppmärksamhet, så man kan träna precis som man kan gå och träna på ett gym. Så att nu till exempel, nu ska jag vara helt närvarande i vår poddinspelning. Jag ska inte sitta här och liksom drömma om den tupplur som jag ska ha med en stund, utan det är att utöva sin förmåga till riktad uppmärksamhet.
Är det det som jag brukar ägna mig åt väldigt ofta på arbetet, nämligen hojta ut fokus?
Ja, precis.
Så att, då är jag ju mindfulness-kingen.
Så att vi avmystifierar mindfulness. Och det har man faktiskt sett nu också, att det finns något som heter MBCT till exempel, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, som funkar jättebra för patienter med tendens att återfalla i depression. Alltså man förebygger återfall i depression. Och det som liksom mekanismen här, det är att man bryter det här liksom negativa tänkandet, ältandet, ruminerandet, när man medvetet fokuserar sin uppmärksamhet på annat. Och då kan man öva med en guidad meditation, eller så kan man göra det på ett annat sätt som inte får det att liksom slå bakut. Sådär.
Just
det,
man är liksom inte slav under känslan och tankeflödet, utan man kan...
Precis. Och jag menar, det här kan man öva om man som du har en låsning på det här med liksom meditation och den grejen. Mm. Då kan man öva på bussen, sitta och titta på vad ens medpassagerare har på sig för kläder. Fokusera på det.
Vet du vad problemet är?
Nej.
Att det känns som ett sånt jävla slöseri med tid.
Ja.
Att sitta där och fokusera på det eller lukta eller lyssna eller så. Som bara, nej, men jag hade kunnat göra något vettigt med den här tiden. De här 10 minuterna hade jag kunnat sitta och uppdatera mig på riktigt relevanta Instagram-stories och istället ska titta på jackan, på basken, läderportföljen, gymnastikskorna. Alltså jag...
Vi säger så här, du har fått informationen av mig och så får du göra vad du vill med den. Så att mekanismen är så här, att vi kan kognitivt bara rikta uppmärksamheten åt ett håll åt gången. Vi har den begränsningen i hjärnans processor. Så att om jag är medvetet närvarande, om jag är här och nu och fokuserar min uppmärksamhet på det som är runt omkring mig och det som mina sinnen kan känna av, då kan jag inte samtidigt vara i det här svarta nystanet i huvudet där jag ältar min skilsmässa, det här, vad det nu kan vara.
Just det. Steg 4.
Om fokusera på en uppgift nära besläktat med det här som vi pratade om med medveten närvaro.
Nej, jag tycker det här är något helt annat.
Ja.
Göra något.
Mm.
Även om det är hacka gurka,
ja,
så är det ju att göra till skillnad från att sitta där och läkta.
Jag ska säga det då, att de här strategierna funkar olika bra för olika personer. Så att det kanske är något som passar dig väldigt bra.
Ja.
Och då brukar man säga att då ska det vara en uppgift som kräver lite hjärnverksamhet.
Mm.
Och man kan låta det här liksom ältandet och grubblandet, när man har börjat få syn på det, när man är mer medveten om sitt ältande och grubblande, aha, nu är jag igång igen. Då kan det vara en signal till dig. Det kan vara ett call to action.
Då är det dags att lägga pussel.
Då är det dags att lägga pussel eller ägna mig åt någon av de här andra förutbestämda, lite mer krävande hjärngympa uppgifterna som
jag
har.
Vad kan det vara för
det? Skulle kunna vara något på jobbet för dig till exempel. Vad vet jag, sätter du med lönelistan eller en brief?
Grejer jag måste lösa.
Ja, någonting som är så pass krävande så att du inte längre kan vara kvar i det där.
Just det.
Ältandet.
Sluta älta listan. Femman.
Slutligen då så har vi det som kallas avledning, att man avleder sig själv från grubblandet. Och skillnaden där är att man liksom för in någonting i situationen som tar bort fokus från grubblandet. Det kan vara till exempel, jag menar, säg att du är ute och kör bil och hamnar i ditt ältande, men att du slår på radion. Ja. Så att det är väl lite mer en quick fix som kan vara bra, men kanske inte den huvudstrategi som man ska ha för att bekämpa ältande.
Och då kanske man känner, i den sekunden så kan man känna så här, nej, jag kan inte fly från den här stora uppgiften, det här stora, tunga, viktiga jag behöver hantera. Så, nej, du hanterar det inte. Du...
Ja,
alltså att det inte, exakt. Det är liksom...
Precis, gud vad du är bra.
Du var jag psykolog.
Ja, men verkligen. Alltså, precis. Man riskerar att det blir ett undvikande, som det heter. Att, man bara undviker allt svårt istället för att liksom, ta sig vidare. Så det är därför man ska vara lite försiktig med de här liksom, avledande distraktionerna. Men det kan vara ett knep som man ändå kan ta till för att bryta ältande. Precis, men man får vara uppmärksam så att det inte blir ett undvikande av det.
Ältar du mindre nu sen du har lärt dig de här knepen? Då har du slutat älta?
Ja, alltså jag har blivit mycket bättre på det. Att sluta älta alltså.
För du använder dig av...
Jag använder mig av de här grejerna. Verkligen.
Var du en ältare innan?
Ja, det var jag nog. Och vad kunde jag älta då?
Jag vet en sak.
Ja.
Dina Dylan-polisonger som du målade med din mammas kajal. För det har du tagit upp i 9 olika poddavsnitt och klarat vår producent klipper bort,
varje gång. Men jag fick in det i en reklamspot.
Så glad där, det är ju en issue för dig. Du kommer inte vidare.
Nej,
står och stampar Dylan i Beverly Hills.
Just det, mina kajal-polisonger. Otroligt ovärdigt tycker du det. Så ta dina minnen och försvinn.
Älskade du. Får jag lägga in en grej som åtminstone funkar bra på mig?
Mm.
Det är när man säger så här till sig själv och även andra. Släpp det.
Mm.
Alltså bara släpp det.
Lasse får ju bara släppa er till dam alltså.
Nu ska jag berätta ett litet snask.
Mm.
Så kan jag säga att jag har träffat hjärtedam.
Alltså?
Jajamän. Jag var lite så att säga ihop med en av musikanterna i Winnebäcks orkester och under en sommar följde med på olika spelningar över landet. Och sen var en spelning vi var på, då dök ett kvinnoväsen upp och det startade liksom lite viskleken i gänget och då kunde man konstatera att det här är hjärtedam.
Spännande, alltså att du har liksom en identitet som du sitter och trycker på.
Alltså jag minns typ att det var en skinnjacka och ett hår.
Ja, just det.
Men visst. Detta var allt om ältande från oss. Nu släpper vi det här. Nog, faktiskt. Nu får jag nog. Jag heter Lina Thomsgård, du heter Björn Hedensjö. Vår producent heter Klara Varin. Vår podd heter Dumma människor. Vi hörs igen om en vecka. Och ett extra stort tips tack till Skalman på Twitter som jag satt och undrade över hur många låtar har egentligen Lasse Winnerbäck nämnt i Hjärtedami som på nolltid hade gjort superresearch och kunde ge mig allt detta underbara underlag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.